strangely. Don't be surprised. I'm just the man who needed someone and someone to hide to keep me alive. Keep me alive. Somewhere to hide to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not the savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Beyond my control. Beyond me control. I need control.
Förlorade ungdom i Ontario, ett lyckligt sammanträffande i Kalifornien och upprörda känslor i Alabama. Neil Youngs karriär har spänt över många platser och sinnesstämningar. Det har vi i Reverb varit uppmärksamma med, ja, vi vet att det är på tok för lite. Tre sändningar om den ursprungliga gitarrhjältens 60- och 70-tal, så stanna kvar.
Thank you. Southam av The Squires, Neil Youngs första band. Och vi har ju Neil Young-tema här idag i Reverb. Och vi som sitter i studion, det är jag, Emil Westlund, och Axel Wernbro och Olof Stenström. Och vårt tema är som sagt Neil Young, och vi fokuserar på hans tidiga karriär. Vad kan vi säga om Neil Young?
Ja, han är idag född 1945. Och har ju då bland annat, han är ju ursprungligen från Kanada. Och om vi mer ska droppa hård fakta, så är han ju, hans mellannamn är Percival. Så det är väl så, om man skulle få en pistol mot huvudet så kan man i alla fall säga det. Men vi kommer ju att berätta om mycket mer än det. Vi har ju ringat in det till perioden mellan 1963 och 1970. Så vi kommer ju, det vi kommer gå igenom i dagens program.
Ja, precis. Och så har vi då ytterligare två program de närmaste veckorna där vi fortsätter vår trilogi om just Neil Young. Men i alla fall, Neil Young född i Toronto.
Det stämmer.
Ja, precis. Hade föräldrar som skilde sig väl, men han hade väl lite problem med sjukdomar.
Han hade problem med sjukdomar, dels diabetes och sen någon annan muskelinflammation, om jag sorterar hela rätt.
Polio, tror jag hade.
Mm. Som ledde till att han fortfarande har väl lite problem med...
Han haltar eller något sånt, va?
Ja, och det kan vara tidigt att ge sig in i detta i programmet redan nu, men han har ju skrivit ett låt som då heter Sugar Mountain, där han tar upp det här om sin förlorade uppväxt. Och det är väl lätt att dra den slutsatsen att det skulle vara på grund av de här många sjukdomarna och föräldrarnas skilsmässa. Så det är ju spännande att se hur det har inverkat på hans artistskap.
Mm. Ja, nej, föräldrarna skildes ju redan när han var 12 år och mamman flyttade från Toronto. Och det var väl då han mer så här började inrikta sig på musiken. Och startade då det här bandet som vi precis hörde, The Squires.
Just det, och man kan tycka det är lite ironiskt, men det finns två stora kanadensiska artister, Joni Mitchell och Neil Young. Och då tänker man så, ja, de är från samma land som har garanterat träffats, och ja, det har de.
Sugar Mountain, with the barkers and the colored girls. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. It's so noisy at the fair, but all your friends are there. And the candy floss you had, and your mother, and your dad. Oh, to live on Sugar Mountain, with the barkers and the colored fields. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. There's a girl just down the aisle. Oh, turn and see her smile. You can hear the words she wrote as you read a hidden note. Oh, to live on Sugar Mountain, with the barkers and the colored blue. You can't be 20 Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. your first cigarette. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. Now you say you're leaving home 'cause you want to be alone. Ain't it funny how you feel when you find out it's real? Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon.
Neil Young med Sugar Mountain, och det här var ju från tiden då han hade flyttat till, då till Winnipeg han flyttade, och där han bland annat spelade med Squires.
Precis, 1960 som jag sa innan så skildes han hans föräldrar, och han flyttade med mamman till just Winnipeg. Där han blev som sagt intresserad av musiken, och han var med i ja, The Squires då. De hade väl lite små framgångar lite lokalt, bland annat med den låten vi hörde innan, The Sultan. Framträdde på lokala klubbar och dansställen där i området, och bland annat på en spelning i Fort William 65 med, så träffade han Steven Stills, och de turnerade eller reste runt lite grann tillsammans som jag förstod det, och de blev rätt så bra vänner där ett tag och bestämde sig då för att de någon gång i framtiden ville göra någonting tillsammans. Men tyvärr så splittrades The Squires 65, och Steven Stills fick fortsätta på sin turné, och The Squires då åkte separata vägar. Det var nu under tiden som Neil Young spelade ensam på lite klubbar i Winnipeg som han träffade Joni Mitchell, som Axel sa innan. Och då skrev han just den här låten Sugar Mountain, och Mitchell svarade då på någon höger genom att skriva The Circle Game.
Precis, och det är lite spännande, för sen har ju Joni Mitchell skrivit en låt som heter Woodstock, som var en väldigt framgångsrik cover av ett av Neil Youngs senare band, så det är lite så korsbefruktning där.
Mm. Kanske även ska tilläggas att det kanadensiska bandet The Guess Who hade en hit med Neil Youngs låt som han hade skrivit då, Flying on the Ground is Wrong, som även Buffalo Springfields gjorde sen med just Neil Young.
Så slutsatsen är väl lite att alla, vi kan väl dra slutsatsen att alla kanadensiska artister känner varandra på något sätt.
Det känns som det.
Men alltså något som är mer förvånande är väl att han flyttade till Toronto sen och spelade ett band med Rick James bland annat.
Just det, ja. Det var, i denna perioden så var det inte att han kunde leva på sin musik, utan han jobbade även på lagret i en bokaffär. Och med varierande framgång bör sägas, för han pratade om det här på någon konsert som jag hör. Då berättade att han kände en kvinna som laid a pill on him, så vilket innebar att han ibland jobbar han väldigt frenetiskt, men sen var han trött, så då jobbar han inte lika bra. Så det slutade med att han blev avskedad därifrån på grund av sitt knarkande. Men då var det tydligt för honom att han hade då The Minor Birds att falla tillbaka på.
Precis, The Minor Birds. Ett R&B-folkband med det enda vita bandet på Motown. De var från Toronto, men de designade på Soul-skivbolaget Motown. Och Rick James var med i det här bandet också. Han var lite av frontfiguren. Och allting gick väldigt bra i det där bandet. De höll på att spela in en skiva på Motown Tills plötsligt så upptäckte de att Rick James hade deserterat från den amerikanska armén. Och allas spontana reaktion var tydligen att först att de blev väldigt förvånade av att han inte var kanadensare. Och sen så insåg de att han var svart och ja, det finns ju inga svarta kanadensare. Och det blev väldigt mycket så här, förvåning och förvirring. Och Motown sparkade dem. Och det var då som Neil Young tillsammans med Bruce Palmer, basisten, bestämde sig av någon underlig anledning för att köpa en likbil och bege sig till Los Angeles. Mr. Soul av Buffalo Springfield, Neil Youngs nästa band som han hittade i Los Angeles. Vi avslutade ju med att säga att han och Bruce Palmer satt i en likbil och begav sig dit.
Ja, men precis. Likbilen anlände till Los Angeles med Young och Palmer. Och de var just där, eller ja, vad jag har läst, så var de faktiskt där just för att leta efter Steven Stills. Men de var nära på att ge upp efter att ha letat där några dagar. Så de var på väg hem och fastnade i en bilkö. Och som tur de har så på någon höger så kommer de in bakom Steven Stills, eller om han kör förbi på andra riktningen eller någonting sånt. Så de börjar i alla fall snacka där och kommer rätt snabbt överens om att de vill starta ett band tillsammans. Och de åker tillbaka till Steven Stills lägenhet där de börjar liksom fundera på program eller lite så här, låtidéer och sånt. Och jag har även läst att just namnet Buffalo Springfield tog de från en ångvält som stod parkerad utanför den här lägenheten.
Och sen hörde jag att de hittade lite andra medlemmar till bandet på ett köpcentrum. Så det var många lyckliga sammanträffanden kan man väl säga.
Ja, verkligen.
The lights turned on and the curtain fell down. And when it was over, it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Did you see them? Did you see them in Long River? They were
He hung up his eyelids and ran down the hall. His mother had told him a trip was a fall, and don't mention babies at all. Did you see him? Did you see him?
Radio AF 99,1 och 91,1.
I am a child, I last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you love. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is brown? You are a man, you understand. You pick me up and you lay me down again. You make the rules, you say what's fair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, you give to me. I'd like to know what you'd like. The sky is blue and so is the sea.
Buffalo Springfield med I Am A Child, och innan den hörde vi också Buffalo Springfield med Broken Arrow. Och du lyssnar på Reverb som har Neil Young special idag. Vi spelar bara Neil Young och den miljard av band han har stött kring sina fotspår under karriären.
Ja.
Buffalo Springfield bland annat. Det började väl bra, men de splittrades.
Ja, de släppte ju två skivor, alla där de ändå lyckades hålla ihop rätt så bra. Och jag måste ju bara säga att Buffalo Springfield, jag tycker det är, ja, de är skitbra faktiskt, riktigt bra. Och det här är riktigt, tre stycken riktigt bra låtar som vi spelar med dem, som Neil Young har skrivit.
Dessutom.
Dessutom. Nej, men de lyckades ju spela in två skivor och hålla ihop någorlunda. Och sen så skulle de släppa deras sista, vad hette den?
Det är inte det som heter... det blev verkligen satt på fricken där. Men det kom igen in retrospect.
Och sen kom de väl med 4-5 best of-skivor också. Ganska snabb följd.
Ja, precis, precis. Men i alla fall inför den här sista skivan så... Det var väldigt så här mycket maktkamp kan man väl säga. För både Neil Young och Steven Stills ville... dels kontrollera bandet och spela mycket av deras egen musik som de skrev själva. Och det här ledde väl till vissa problem. De började bråka och det är väl rätt så många låtar på sista skivan som inte ens Neil Young är med och spelar på.
Absolut, jag tror bara faktiskt han är med och spelar på dem som han själv har skrivit. Såret var alltså 1968 och Neil Young kände att det var dags att prova sina egna vingar.
We'll be right back.
Young med The Loner från hans självbetitlade debutalbum från 68 var det va? Eller vad säger du också?
Ja, 68.
Jag tycker det känns som att det kommer från 68. Det är mycket pekar på det i alla fall. Det finns rykten om att den släpptes på hans födelsedag också, men det är inte belagt.
Han fyller väl år 68 också, eller?
Ja, jo, visst så. Men det låter inte riktigt som man är van att höra Neil Young om man då har följt hans solo-karriär så här på senare år, utan det är väldigt producerad skiva i brist på bättre ord. Jag vet även att Neil Young hade kritik mot den i efterhand där han sa att de är överdubbar skivan än att faktiskt spela på den, vilket i viss mån kan stämma, framförallt om man jämför med det vi kommer spela lite längre fram i programmet. Jag vet inte, vad är er åsikt om denna skivan? Hur håller den sig mot resten av Neil Youngs material?
Är den inte lite, alltså produktionen kanske var lite så här, men det är väl bland annat den här låten och flera andra låtar som har blivit lite av hans signaturlåtar. Den här The Loner har han kört i många andra versioner och så här.
Ja, precis. Det är ju en självbiografisk låt som han sen har ändrat allt eftersom han själv har ändrats. Vilket det kan vara lämpligt. Men som sagt, den överproducerade Neil Young skulle snart vara ett minneblott, för snart så kom Everybody Knows This Is Nowhere.
Reverb som ger dig den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet.
Yes.
Young och Crazy Horse med Cinnamon Girl, och innan den så hörde vi Birds av Neil Young också. Och den här låten vi hörde nu just, den är från hans andra skiva, Everybody Knows This Is Nowhere från 69.
Precis, vintage Neil Young får man nästan säga. Det är så här man känner igen honom. Väldigt avskalat inledningsvis, för sen så låta de olika artisterna på skivan improvisera fritt. Och det är på väldigt många sätt en klassisk Neil Young-låt, inte sant Emil?
Jo, absolut. Den är väl en av hans mer kända också. Han har ju dessutom, för de som är lite mer är sugna på att spela den hemma, så har han stämt gitarren i double drop D-stämning, att man stämmer ner de två E-en till D-en. Något som, ja, det kan inte så lätt att höra, men det är något som man gör ganska ofta. Han har på The Loner bland annat, tror jag, som jag hörde innan.
Jag ska återvända här med att hela skivan genomgående är rätt så medvetet simplistisk, för att han, det här är första gången som han kopplar samman med sitt kompan som är själva välkända Crazy Horse, som han har vid ett flertal tillfällen spelat med. Och det är att just han känner sig så bekväm med de här artisterna, som han ger dem ganska fria tyglar och göra så som de vill på skivorna.
Precis, han har ju faktiskt, jag såg en intervju där han kallade dem för världens tredje bästa garageband. Ja, det är för ganska bra beröm. Det bästa garagebandet var tydligen The Rolling Stones, och vilket som var det andra bästa garagebandet i världen sa han aldrig, men...
Men hur var det, Crazy Horse, de spelade i något annat band innan, och så var de tre stycken,
precis,
som bröt sig loss liksom.
Det stämmer, och den främsta av dem var ju David Whitten, och det är mycket tack vare han som Everybody Knows This Is Nowhere är världens bästa skiva. I think I like to go. Everybody knows. Everybody knows.
lyssnar på Reverb, radions svar på en riktigt fin rutig flanellskjorta.
Crosby, Stills, Nash and Young. Och innan den så hörde vi Everybody Knows This Is Nowhere från skivan med samma namn av Neil Young. Och den här Helpless då, den är gjord av bandet som känns som under mycket fantasifulla namnet Crosby, Stills, Nash och så småningom även Young. Det var ju lite av en supergrupp kan man väl säga som bildades 69. Det är väldigt mycket som hände 69. Det var samma år, lite senare samma år som han släppte Everybody Knows. Och det var väl alla de här fyra musikerna hade väl kommit från andra band som där hade blivit lite problem. De hade blivit oense och bestämde sig för att göra något ihop istället.
Det låter som en jättebra lösning att man vet att man har en stark drivkraft i sin musik, så varför inte hugga upp med fyra andra musiker som tycker samma sak. Och det kan ju bara sluta på ett sätt egentligen, men det såg bra ut 69 och om jag inte minns helt fel så hade de väl en hit innan Young kom med i bandet med Almost Cut My Hair, vill jag minnas.
Ja, jag tror det. De övriga tre startade bandet först och då hette det bara Crosby, Stills and Nash. Stills som, det är ju lite roligt, Stills spelade ju med Neil i Buffalo Springfield och de bröt upp därifrån för att de inte kunde komma överens. Så de tyckte det var en bra idé att starta ett nytt band ihop med David Crosby från The Birds. Där han har slutat för att han inte kunde komma överens med de övriga musikerna. Och Graham Nash från The Hollies. även han med samma problem.
Men det var, ja, exakt. Men det var väl lite av en supergrupp på det sättet, för alla var väldigt så här musikaliskt, alltså väldigt musikaliskt, vad heter det?
Begåvade.
Precis. Och så gick de ihop. Men det blev ju, de släppte väl ändå några skivor, någon skiva tillsammans i alla fall. Den Déjà Vu.
För framförallt så, det är inte så illa att de bildades väl någon gång kring sommaren 69 och deras andra spelning var på Woodstock.
Mm.
Så det är ju kanske inte så många band som har haft en sån prominent andra spelning.
Nej, verkligen inte. Men det var väl så också, på Woodstock var inte Neil Young var inte med hela spelningen där.
Nej, precis. De hade ju dels en akustisk del och sen en där de körde på med de elektriska instrumenten. Och Neil Young var ju bara med på den akustiska delen, och det finns det inte heller några bevis för eftervärlden. För han ville ju inte bli filmad, om jag så till rätt.
Nej, jag läste att han hade sagt till en av kameramännen som skulle filma mig: "If one of you fucking guys come near me, I'm gonna fucking hit you with my guitar." Kanske inte så trevligt att höra.
Och sen, om jag inte minns helt fel, så blev Stills sur eftersom Neil bara ville spela folkmusik och att de trots allt hade ett rockband. Men även om det var mycket inre stridigheter så gjorde de ju trots allt en hel del bra musik, bland annat den här låten. Av Crosby, Stills, Nash and Young. En mycket politisk låt. De sjunger om Nixon.
Ja, precis. Tror det är skriven av Neil Young. Men ja, i alla fall. Ja, precis. Politisk låt. Den handlar ju om skolskjutningen i Kent, på Kent State University. Det var redan första maj 68, just det, nej, nu började jag fel.
70,
ja, var skolskjutningen. Men 68 så blev Richard Nixon president. Vietnamkriget var i full gång då, 70. Och första maj 1970 så höll höll studenterna på universitetet en protest mot kriget.
Ja, han hade precis beslutat att invadera Kambodja och trappa upp kriget.
Precis.
Och det var väl det som...
Det var det som fick dem att agera så starkt. Och redan när den här när den första protesten var avklarad 1 maj, så hade de börjat planera en ny som skulle vara den 4 maj, några dagar senare. Alltså. Men dagen emellan här så var det väldigt oroligt i staden. Och studenterna gick och kastade flaskor och förstörde skyltfönster och allt vad det var. Så de fick kalla in nationalgardet för att försöka få ordning på det. Det gjorde de redan den 3, tror jag. Men den 4 maj i alla fall, runt lunch, så skulle den här protesten hållas. Och de samlades där på någon plats mitt på campuset och började protestera, och nationalgardet kom dit då. Och det blev väldigt så här hotfull stämning, så nationalgardet började liksom fösa tillbaks dem och försöka skingra demonstranterna. Och detta slutade i alla fall med rätt så oprovocerat, för de hade liksom dragit sig tillbaks och sen så skulle de gå tillbaka till sin ursprungsposition. Och väldigt oprovocerat så vände sig nationalgardet helt plötsligt om och började skjuta in bland folkmassan. Dödade 4 personer och skadade 9 stycken.
Ja, det låter väldigt brutalt när man läser om det. Det blir en väldigt stor grej, men jag tycker att samtidigt så kan man komma ihåg att man kan säga att det är väldigt många artister som skrev om det här och fattade med mera. Men det var ändå ganska väldigt modigt att sjunga om Nixon vid namn också i en låt så här. De fick inte spelas på någon radiostation såklart. Och det blir mycket rabalder.
Låten fick lite av en revival i och med massaker på Himmelska fridens torg på 80-talet då, när han började spela den för hedrad offren då. Så. Men vi behöver närma oss slutet av dagens program om Neil Young. Men det betyder inte att vi kommer sluta spela honom för det.
Nej, verkligen inte. Ytterligare 2 program.
Vi har ju pratat lite om hans tidig karriär fram till 1970 nu. Och nästa vecka kommer det handla mer om bland annat en av hjärnorna bakom den här låten.
Precis, Stanley Whitten, som det låt vi kommer spela nu är då från Everybody Knows This Is Nowhere. Och det är ju en låt där han verkligen visar vad han går för. Och nästa program kommer handla om det tragiska ödet som är Danny Whitten.
Hello cowgirl, can you stand it? Hello cowgirl. Smile.